Jag dejtade en gång en kille som var väldigt förtjust i mig, trot eller ej. Och han skulle sen efter några veckor åka på ett läger. Hans moster och morbror hade rekommenderat. Det var något sånt här lite självhjälpsartat läger. Och han åkte dit, var där kanske en vecka eller två. Och när han kom hem så ringde han och alldeles känslokallt sa att du, jag vill inte träffa dig mer för jag måste ändra jättemycket i mitt liv. Och i samma veva gjorde han slut med alla i sin familj och flera andra vänner. Och sen dess har jag inte sett röken av honom. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Dumma människor ska nu i två avsnitt fokusera på sekter. Idag, i den första delen, så ska vi prata om vad det är hos just vissa människor som gör att vi kanske har lite lättare att trilla dit. Är det någonting i oss, eller är det någonting i mötet med de andra, eller är det kanske just en period vi är i livet? Det här är Dumma människors dubbelmacka om sekter. Varmt välkomna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer, så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag, som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav ifrån kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Vi kan idag prata om sekter i ett lite bredare perspektiv.
Mm.
Jag har en kollega som heter Håkan Järvå, psykolog.
Mm.
Bland mina kollegor i Sverige är han det främsta namnet inom det här med sekter. Så han har själv varit.
Det är inte så ganska ofta.
Så är det kanske.
Att den där liksom elden, drivkraften att liksom bli så där kunnig inom något kommer ur någon form av liksom, jag måste förstå vad fan jag var med om. Eller eventuellt hemskt ska jag inte säga, men jag vet, men det skulle nog jag känna.
Så att
eller man vill rädda andra. Eller
ja, men exakt. Så att han gick med i scientologerna som 20-åring, tror jag att det var. Var på något vis med där då i 14 år innan han bröt ur. Och jobbar idag med att hjälpa avhoppare och så. Och sen skriver han böcker och sådana saker. Och 2021 så släppte han en bok som hette Radikalisering, vägar in och ut ur extremism och fundamentalism. Där han liksom fångar in det här med sekter på ett lite bredare sätt.
Ja, paraplyet är större.
Paraplyet är större och omfattar även till exempel extremiströrelser. Då definierar han det så här då, att extremiströrelse, sekt, fundamentalistisk rörelse / radikal rörelse, kolon. Det är en rörelse där man med hjälp av en radikaliseringsprocess och rekryteringsprocess isolerar individen i en inramning av världen där det känns självklart för medlemmarna att utföra handlingar som de och en majoritet av alla människor under normala omständigheter inte skulle utföra. Samtidigt som dörren till alternativa tolkningar av verkligheten är stängd.
Just det.
Tycker du att det låter rimligt?
Det låter rimligt. Jag skulle vilja fråga dig, har du någon historia med sekter? Så att vi bara får som ett försättsblad till avsnittet. Jag drog ju mitt här i introt.
Japp. Alltså jag har väldigt många sidor som kanske inte alltid är helt hundra. Men en sida som jag är inte så sektbenägen. Tvärtom faktiskt. Dock ska jag säga att alltså det är någonting jag liksom har lite auktoritetsissues.
Jag fattar.
Och då, eftersom den här auktoriteten är så central i en sekt, så blir det inte för mig. Men däremot ska jag säga, Jenny Lind, du vet den underbara Jenny Lind.
Ja, Penny Trind i vissa sociala medier, nämligen DN-bibliotekarien,
vänt till mig. Vi hade något snack någon gång, för att vi delar samma liksom, vurm för såna här maffiaserier. Vi älskar maffiaserier.
Gomorra
och så vidare.
Sopranos,
Snabba Cash, alltihop. Och jag och Jenny bara satt och gjorde en liten analys av varför vi älskade de där serierna så mycket. Och en sak vi landade i var att vi bara, det verkar vara så mysig gemenskap. Det är en för alla för en. Är man väl med så är man liksom inne på insidan. Man vet att man blir omhändertagen.
Tydliga regler för
tydliga
gänget
regler.
Där inne.
Ändamålen, helga medel. Alltså det är också sekter, more or less. Så att jag antar att jag är liksom inte... Också så karismatisk ledare.
Ja, verkligen.
Men att den gemenskapen hade något väldigt lockande för både mig och Jenny. Och så att jag menar, jag antar att jag också har det där någonstans.
Gemenskap är ju något som vi i den här podden väldigt ofta har återkommit till. Som hur vi liksom är hårdkodade för att anstränga oss för att liksom passa in i det. Alltså så här, det här samhället, byn, gruppen, klassen. Liksom att det är kanske inte så konstigt att man generellt...
Verkligen
gillar
inte.
Gött gäng och vill vara med.
Verkligen inte, verkligen
men om man
inte.
Då också som jag, till skillnad från dig, jag gillar ju auktoriteter.
Ja.
Jag vill gärna, jag tycker inte att en chef behöver vara speciellt bra, jag vill bara att någon ska komma in och bestämma och säga att jag var bäst i klassen. Mm. Så jag tror jag skulle vara så jävla lätt frukt. Mm. Riktigt lågt hängande banan skulle jag vara för en sektledare.
Gud, alltså, jag tänkte på hur viktigt det är för mig att bryta regler. Det här är ju nästan en jobbig egenskap, kanske möjligen då. Att jag nästan kan vara lite så tvångsmässig där. Jag var både på något hotell nu i helgen med min dotter. Och så fanns det ett gym där. Där fick ingen under 18 träna, och då tyckte jag det känns viktigt att hon hängde med mig.
Ja.
11 år och stod på löpbandet. för det fanns en stor skylt där. Och sen så var det också en balkong som man absolut inte fick gå ut på. Och då kände jag att jag gärna ville gå ut och titta och gå runt lite på balkongen. Nästan lite så tvångsmässigt då.
Hade jag varit med dig, jag hade haft sån hjärtklappning. Jag tyckte det var så jobbigt. Jag hade så här, kan vi inte bara gå till hotellchefen och fråga om vi kan göra ett undantag?
Ja.
Roligt att vi är inte så lika på den punkten, Björn.
Nej, men det väl, kan pigga upp lite kanske.
Ja. Mm.
Så att jag tror att jag skulle nog kanske bli utkastad ur sekten.
Ja, du skulle bara obstruera lite. Och,
Men nej, verkligen. Det är inte så konstigt att vi kan liksom längta efter det där på olika sätt. Och hur har du det?
Men dels att jag ju gillar auktoriteter och ett gött gäng. Så på så vis tänker jag att jag nog skulle vara lågt hängande frukt. Men jag har... också, min kille brukar säga till mig att jag har ganska många vänner som är sökare. Alltså folk som på olika sätt har varit i kris eller liksom söker sig till sammanhang där de kan hitta mening. Så många läger har besökts av folk som är mig nära. På en skala av legit och till kanske osar lite sekt.
Ja.
Lite sekt i aura och sådär. Och det jag har tyckt har varit spännande är att upplägget är ganska likt varandra. Och det någonstans är ganska likt några av de sakerna vi har tagit upp i så här, typ teambuilding och sånt. Alltså vissa såna här bitar med att liksom så här, men att de säger, idag fick jag berätta om det jobbigaste jag varit med om. Och alla var så fina och tröstade. Man bara, gud vad mysigt, tänker man. Och sen tänker man, vad nära varandra ni kom. Vilket band som knöts där, vad snabbt. Vad finns det för faror med det? Men det ska jag säga också, apropå det här, att jag lät sekttillvänd initialt, men... jag har också haft, alltså när det har varit folk som är mig nära som ska åka på vissa sådana grejer, så har jag sagt, nej vänta nu här, och skickar länkar om liksom. Det finns något så otroligt fult i att lura människor. Så att så här, den delen av sekt som handlar om att så här, nu ska vi tjäna pengar på att ni är nedbrutna och följer. Den provocerar mig så otroligt.
Vilket ju väldigt ofta kokar ner till.
Ja, på det ena eller andra sättet. Men exakt. Det har nog varit min ingång i varför jag är jätteskeptisk till det. Men som begrepp, eller som koncept. Åk till ett ställe med ett gäng. Bryt ihop. Ta hand om varandra. Följ reglerna. Ha en karismatisk ledare. Sign me the fuck up.
Jag går med i en sekt där alla klär sig i samma dräkt. Där alla tänker på samma sätt och lider pressen för att han är den som vet. Och allt är perfekt när man är med i en sekt.
Ska vi kasta oss in i det här med, vad är det som liksom lockar vissa lite mer än andra?
Okej, vad det är som gör att vissa av oss lättare hamnar i sekter?
Då brukar man prata om riskfaktorer i psykologivärlden. Och en sån sak som man har sett då, det är att ungdom är en tydlig riskfaktor. Håkan Järvå pratar om åldern 16-26 som en...
Inte 44?
Nej.
Är det inte ungt?
Nej, det är inte det,
fan,
kära män. Utan 16-26 som man räknar som en slags ungdomsålder i det här sammanhanget då. Och det är ju också faktiskt så, har man sett, att de här organisationerna som försöker rekrytera folk, oavsett om det är IS eller Nordiska motståndsrörelsen eller vad det kan handla om, också att betraktas som sekter då förstås, riktar in sig väldigt mycket på den här gruppen. Och då tänkte jag på, eller associerade till, en forskare och psykolog som heter Jeffrey Arnett, som har forskat om sån här identitet och hur vi skapar identitet. Han pratade om åldern 18-25.
Men svindlande nära.
Svindlande nära, som den här sökande åldern.
Mm.
Då vi formar identitet. Och han pratar om tre olika områden som är dels kärlek, vad man är för, alltså sexualitet och vilken typ av människa vill jag vara tillsammans med och vem är jag ute efter en långsiktig relation och så vidare. Och sen så hade vi arbete, som var en annan grej som han pratade om, Arnett.
Vad fan ska jag bli?
Vad fan ska jag bli? Vad ska jag göra om mitt liv?
Mm.
Och slutligen worldviews, alltså liksom politik, andlighet, allt demokrat? Det där.
Var man?
Ja, precis. Och det är väl i det blocket då som vi rör oss mycket när det handlar om det här med sekter, tänker jag. Så att vi är sökande i den åldern och då därmed lämpliga måltavlor för sekter.
För hur mår man när man är sökande, Björn? Alltså, som psykolog, om jag presenterar dig för min kompis och du tydligt upplever att den här kompisen är sökare, den bara, jag vet inte vad jag ska göra, jag ska gå på det här, testa det här. Kan inte det vara en bra plats?
Jo, det kan det ju verkligen vara. Alltså jag menar, det är väl en del av tjusningen med ungdomen, är det inte?
Ja, exakt.
Att man liksom fladdrar runt och testar saker.
Ja.
Det är spännande. Det händer saker.
Ja, exakt.
Man tar sig till ställen.
Man är öppen för grejer. Åh, jag kanske är det här, eller så är det här. Luggen, bara kort. Alltså att man liksom bara luggar klips.
Visst, alltså du har ju mycket ungdomen till, men sen kan det ju hända saker i livet som, alltså om något av fundamenten rubbas, om man
just det,
skiljer sig till exempel.
Just det, separation, någon viktig dör, man blir av med jobbet.
Exakt, det blir lite hela havet stormar.
Ja,
och så
det.
Får man vänta till röken har lagt sig. Nu blandar jag många metaforer här.
Ja, men det är trevligt.
Ja, och liksom finna sig själv i den här nya världen.
Havsröken.
Vem är jag i den här nya världen? Sådär. Mm. Men ibland stöter man ju på folk som är lite livslånga sökare, känner du igen det?
Ja.
Och det tyckte jag var så intressant när man växte upp och blev så här, man blev 28, man blev 29, man blev 30.
Mm.
Och det är ju, åtminstone i vår sån här storstadskontext, så är det ju lite grann, alltså vi är lite senare kanske med det där. Att man håller på att fladdra runt lite
längre. Ja, det tror jag också. Mm.
Men någonstans där så var det som folk började, det började bli lite tydligt vad folk var för ena filurer.
Ja.
Och man började kanske fundera på att slå ner bopålarna med en viss partner och så vidare och så vidare.
Mm, mm.
Men då fanns det ju några som liksom inte riktigt kunde liksom inlämma sig i den där ordningen. Jag hade någon kompis som bara så här, okej, nu är sommaren slut, vad härligt vi har haft det när vi har fladdrat runt i så här grekiska övärlden. Och jag ska egentligen gå till mitt tråkiga jobb imorgon, men vet du vad? Nu flyger jag tillbaka till Grekland.
Just det, gör det som att, men det får man väl inte?
Och går runt i mina fladdriga byxor. Och sen drog till Goa och sen så liksom bara håller på.
Goa är ju en riktig jävla smält degel. Det är liksom, det har mynta för sökarna. Eller har mynta, vad menar jag? Jag menar det, kattmynta.
Jag bara, vad?
Har mynta. Indien är harmynta.
Vi ska trycka merch som är Goa är harmynta för sökare. Ja, okej. Okay. Så att det känns som att hos vissa hade en lite mer så sökande personlighet. Och jag minns faktiskt ett ex som jag hade som verkligen, verkligen var så. Alltså det var så tvära kast. Dök upp efter semestern med en så här helt ny personlighet, upplevde man det som.
Ja.
Väldigt sektkompatibel då möjligen. Fast har, så vitt jag vet, inte gått med sekt. Men bara upptäckte någon ny grej. Alltså så här, nu är det didgeridoo och liksom var crusty i en park och ha såna här dreadlocks och sådär. Tvära kast, helt enkelt. Och som är lite så fortfarande, har jag följt
just
via
det.
Typ sociala medier och så, att det bara händer stora omvälvande förändringar.
Just det. Man både tycker så här, stackaren. Men också något i det som man bara, kul för den.
Precis.
Jobbigt att hela tiden behöva söka, men vad kul att när som helst kan något annat.
Yes.
Jag kan bli något annat. Ömsa skinnstylen.
Liksom. Och jag tänker mig då, så att som med så mycket annat så är det väl den här, liksom, man får försöka hitta någon bra balans där.
Inte rigid och fyrkantig, men kanske inte heller helt utan fotfäste.
Nej, man mår nog bäst någonstans mitt i. Men i alla fall, en sökande ålder är en riskfaktor.
I was a starving, not very successful actor in my 20s in New York.
When you're in that vulnerable state, you're going to be more open to trying something.
The first meditation began and I felt the experience of wave after wave of love and connectedness.
Vi går på punkt 2.
Ja, punkt 2 då. Vad är det som gör att vissa trillar dit?
Ja, det här är en sån grej som jag såg Håkan Järv ta upp i en intervju. Då. Att en viktig riskfaktor är otur.
Jasså.
Ja, att man har oturen att stöta på inom citationstecken rovdjur. Medlemmar från en sekt eller extremiströrelse som exploaterar de här ofta unga sökande personerna då. För att det är en sån grej som Järvå, men även andra, tar upp, att de flesta rekryteras in i såna här verksamheter. De söker inte upp dem själva.
Nej.
Apropå det här uttrycket sökare.
Så just det.
Det behöver inte betyda att man själv väldigt aktivt letar upp det här.
Utan nej, man kan vara öppen för nya intryck, och ett sånt intryck kan vara rovdjuret som dyker upp och bara du där.
Just det. Ja. Så att Järvå jobbar ju med avhoppare, och i deras historier så dyker det väldigt ofta upp att de har på något vis stött på någon sån här figur, lite slumpmässigt i något sammanhang.
Jag tycker det var starkt att han använde just det starka ordet rovdjur. Det beskriver lite hur illa det är, det man håller på med.
Verkligen. Vi kan hoppa vidare.
Vi hoppar vidare. Punkt 3 på listan över vad det är som verkar göra att vissa trillar dit.
Ensamhet. Att man inte har ett starkt socialt nätverk som kan fånga upp en när man till exempel då träffar ett sånt här rovdjur eller utsätts för någon annan typ av påverkan. För att det brukar vara en väldigt bra skyddsfaktor. Att om man har ett liksom bra socialt nätverk. Du nämnde att du har några gånger bromsat.
Varit det. Ja, men absolut.
Varit den personen.
Jag tycker också att det har varit under vissa delar av mitt liv, så har mina vänner, alltså en viktig funktion som relationen har haft, säg att jag har varit ute och cyklat, så har jag alltid vetat vad Digge kommer säga om det jag gör nu.
Ja.
Jag har inte behövt berätta för henne, jag har inte behövt höra henne säga det, men att jag vet att det här tycker Digge är helt, det är så jävla far out. När jag har varit på väg att tappa huvudet så har bara vetskapen om vad folk bryr mig om, tycker om det, fått mig att hålla huvudet på plats.
Hur fanken var fint. Vilken fin komplimang till Digge.
Ja.
Det låter som att hon är nästan en sån här internaliserad anknytningsperson. Minns du vad det var?
Absolut. Alltså hon är den minst grupptrycksbenägna personen på jorden. Och nu kommer ett bevis. Aktuellt bevis. Det är så aktuellt att jag fortfarande brännblåser under mina fötter.
Oj.
Vi är på en middag. Nätverkande kvinnomiddag, tema energi. Plötsligt stolpar in några brandmän och en eventkille som bara, hallå, nu ska ni få göra något riktigt energiskt, ni som vågar. Följ med ut, nu ska ni få gå på glödande kol. Och då hade liksom
är det därför du har postat massa eldbilder? Jag har liksom inte fattat någonting.
Jag har gått på glödande kol, Björn.
Oj.
200 nätverkande kvinnor i liksom ett såhär, fan vad grymt, yeah, empowering stämning, får uppdukat framför sig en glödande kolbädd. Jag bara, yes! Och vilket är konstigt, jag har liksom aldrig velat så här, gå på glödande kol. Men tillfället bjöds. Och dessutom så har jag en så här typ semi-ådra som är lite från vett. Man bara, det här blir roligt på Instagram. Det här blir något att berätta för dem där hemma. Självklart ska jag gå på glödande kol. Så alla blir peppade, springer ut. Och så står brandmannen och förklarar hur det ska gå till och är ganska petig. Man måste gå i viss takt och jag kommer styra er. Börjar ställa er här. Och så var det först att det var en av de arrangörerna som var den första som skulle gå. Och då var det fortfarande lite tveksamt. Alla var där ute, men skulle alla verkligen gå? Och så gick hon, och sen så var det en till. Och jag var ju så här, jag var redo direkt. Bara av med strumpor, av med skor. Digge bara, jag kommer inte göra det. Och vid det laget började folk säga, ja med. Så liksom ställa sig i kö. Så jag tror mot slutet var det liksom så här, fan vad man ville gå på glödande kol. Och Digge bara, nej. Man bara, men varför inte? Det är bara, är du rädd eller? Hon bara, nej. Jag bara, varför ska jag göra det? För att det är fett, kom igen, alla gör det. Hon bara, alltså 100% totalt motståndskraft mot alla de här liksom grupptrycksgrejerna. Så alla rände över grödande kolet och Digge bara, pff, nej. Helt nöjd med det, inga konstigheter. Och extra nöjd blev hon ju sen då när jag nådde andra sidan av glödande kol. Grejen hade 4 små kolbitar som liksom hade fastnat under min fot som låg och frätte på. Så att jag har nu 4 brännblåsor som ett minne av min glödande kolvandring. Ja, men det i alla fall är en av anledningarna till varför Digge är en av dem vars omdöme jag mentalt vänder mig till när jag står inför vissa situationer.
Ja.
Och skulle rovdjur komma fram till mig och bara, du, jag har en grej här, du behöver inte betala, kom in på det här mötet, så skulle jag bara, Digge says no. Och så skulle jag avstå.
Gud vad fint.
Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej,
utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Då har vi punkt 4 på listan över vad som gör att vissa av oss har lite lättare att fastna i sektgrejen.
Och då är det lite flotta uttrycket situationell sårbarhet. Alltså att man har varit med om något som gör att man är lite nedbruten just precis då. Mm. Man kanske är sjuk, det är kanske någon närstående som har dött, man kanske blivit dumpad, blivit av med jobbet, man kanske precis har flyttat någonstans eller så. Det här kan ju då innebära att man känner sig ensam och utsatt i större behov av någon typ av sammanhang, eller att man har en liksom starkare drift att gå upp i någonting sådär.
Har du sett den här dokumentären som jag nu försöker hitta namnet på, Molkom, 3 mil norr om Molkom?
Mm.
Vilken otrolig film det är.
Ja.
Och den där insikten i just att det här sitter en massa själar med, som bara är trasiga. Mm. Någon man har lämnat dem, någon har blivit av med jobbet, någon har kroniskt ont. Mm. Och så tänker de att liksom en kåt tantra man ska hjälpa dem.
Ja.
Eller den här kraftfältskingen.
Vad är storyn?
Det är det så här. Då kan man bygga sig ett eget kraftfält, hävdar då en av ledarna där. Man bara står lite bredbent och med armarna upp som en legogubbe, bygger man ett kraftfält när man står ute på stranden. Och sen kan en människa springa i full kraft rakt mot den, men kommer bara studsa bort av det här kraftfältet som man har byggt runt omkring sig. Och så säger han att nu kör vi igång. Och så väljer han en späd liten dam som är så, just det vi pratar om, nedbruten. Det är inte många pusselbitar som är på rätt ställe i hennes liv. Och hon ställer sig och bygger upp det här kraftfältet. För det handlar om hennes förmåga att bygga kraftfält, såklart. Det här är liksom, det måste hon ju klara. Alltså han är väldigt tydlig med att du, nu gör det, kom igen, bygg det. Ledaren själv sätter fart mot lilla damen och hennes kraftfält. Alltså han kanske har 15 meter på sig, bara kommer upp i hastigheten, man springer, störtar rakt emot henne. Eftersom hon absolut inte har något kraftfält, eftersom kraftfält inte finns, så mejar han rakt ner henne. Och hon ligger liksom som en liten räka i sanden och bara aj, aj, aj. Och den här ledargubben, ja, men dels så klagas det på att det var fel på hennes kraftfält, she brought it on herself. Men sen var det också, han får lite ont, han börjar liksom bli lite, stackars honom, kraftfältet slog fel, alltså I don't know.
Just det, det är en liksom studie i kognitiv dissonans, eller hur?
Ja,
för det uppstår
exakt.
Ju en omedelbar kognitiv dissonans då, och den måste hanteras momentant inför publiken. Sådär. Intressant.
Mm. Intressant, det har skrattats en del när man sett det också, verkligen, men det är också så himla sorgligt. Och där har vi, och många av de här ingredienserna, även om vi vet inte om vi ska slänga in just Molkom under det här sektparaplyet, men kanske att vissa aspekter av det ryms i det. Till exempel att det är sökare som, några av dem är tillfälligt i kris.
Ja, just
den
det.
Den situationella sårbarheten.
Precis. Och jag tänkte att nästa punkt kan bara anknyta till det här på ett intressant sätt. För det här var en spännande grej som jag stötte på nu i min research. För att man tänker ju kanske att det då är ett extremt överlapp med till exempel konspirationsteoretiker och så. Gör du det?
Ja, jag vet vad. Jag tror att hela liksom så här, foliehatt, antivax, sekt, alltså så här, folk som vänder sig bort från vetenskap, tror jag att jag tänker generellt.
Det gör man, ja.
Mm.
Men då finns det en Lorne L. Dawson som har skrivit en bok som heter The Sociology of New Religious Movements.
Mm.
Och där tittar han specifikt på vad utmärker såna här kult- och sektmedlemmar.
Mm.
Demografin och personlighetsaspekter och såna här saker. Och ett lite överraskande fynd, möjligen då, för mig som tänkt att det här är konspirationsteoretiker, liksom antivetenskap,
foliehatt,
sådär, att det kommer att vara väldigt utmärkande.
Mm.
Men han kunde se att de här sektmedlemmarna har en högre genomsnittlig utbildningsnivå än befolkningen i stort då. Och det finns en teori om det.
Ja, berätta.
Och det är att de är också så att säga socioekonomiskt mer well off än snitt befolkningen. Och då tänker han så här att det här är helt enkelt folk som har mer tid.
Alltså det här är, fattiga personer har inte tid att springa på möten.
De har inte tid att ägna sig åt liksom andligt sökande. Man behöver knega.
Just det. Man har konkret sökande i form av liksom pengar för dagen.
Exakt. Och då associerade jag till något som en kompis till mig boende på Östermalm berättade. Att hon har jättemycket kompisar som ägnar sig åt, alltså går till healers och sånt där.
Ja. Visst. Alltså, vilka köper kristallerna? Joho, det är reklamarna.
Ja, men exakt. Liksom, ja. Typ. Så du vet, 5000 kronor i timmen för att sitta hos någon healer. Oh. Och de har liksom mottagningar inom situationstecken, jag vet inte vad, vad de kallar sina ställen, på Östermalm och sådär. Oh. Alltså, när jag tänkte efter då, så ja, det är väl samma grej. De har också, de behöver inte liksom vara så stressade över hur räkningarna ska betalas. Nej. De har jättemycket tid att ägna sig åt den här, liksom den här typen av andligt sökande. Oh.
Jo, intressant, för ja. det där går lite, alltså ens reflex är så här, men som är mycket annat som är format av det allmänna liksom föraktets, alltså så här, den som är fattig och dum, den trillar dit. Mm. Och så bara, nej, det är, de har otroligt mycket viktigare saker för sig, de utan pengar, än
och
sen det är mitt gäng som trillar dit.
Precis, och sen så tror jag att man får tänka lite liksom nyanserat. Alltså, det finns ju absolut den grejen också. Alltså, det vet man ju, IS till exempel, som rekryterar, när de rekryterade i Sverige, då handlar det ju mycket om social utsatthet.
Ja, och gängkriminalitetsgängen, eller kanske då maffia, där måste det också handla om. Så att jag har ingen annan framtid.
Jag har ingen annan framtid, nej. Men här finns någon som erbjuder någonting, en idé eller sådär. Mm. Alltså, och kanske materiella förbättringar på olika sätt och så. Så
att där kan det i och för sig också handla om tid. Att säga, jag har inget annat att göra. Det finns ingen annan mening för mig att fylla.
Nej.
Så då kan jag lika gärna göra det här.
Ja, precis. Så att, alltså man ska inte tänka på det som något utmärkande för sekter.
Men de finns också.
Ja. Mm. Och om man tittar på snittnivån så var den lite högre än hos befolkningen i stort.
Spännande. Ja.
Så det tyckte jag var intressant. Återigen, det var USA, kan vara annorlunda i Sverige. Och men det kom han fram till.
Knyter han lite till en fredagsfråga vi fick om hur man liksom kunde vara för intresserad av självutveckling och alltså för inåtsökande. Mm. Där vårt svar var ett rungande ja.
Ja, precis.
Someone had told me there's this cult and they'll make anything possible in your life.
I was deeply convinced that we were going to save the world.
It was a transcendent experience.
You feel euphoric.
Everything you do for endless trillions of years depends on what you do within in Scientology.
Då går vi vidare till punkt nummer 6 på listan över vad det är som gör att vissa trillar dit.
Det vet man ju från forskning att vissa är mer auktoritetsorienterade än andra.
Hej, hej.
Och det behöver inte bara tas uttryck i att man dras till någon karismatisk sektledare, utan det kan ju vara att man är väldigt benägen att lyda alla auktoriteter eller skyltar om att man inte får gå ut på balkonger och sånt där. Mm. Men det är ju såklart en faktor.
Mm. Och då hoppar vi vidare till nästa punkt, nummer 7 på den här listan.
Det här var en sån här grej som jag kände igen från det här med konspirationsteorier. Teleologiskt tänkande, minns du vad det var?
Nej.
Jag älskar det ordet för att det är så kul att säga. Teleologiskt. Vissa personer är mycket mer än andra på jakt efter mening. Det är väldigt viktigt att saker som händer har mening.
Just
det. Man vill att det ska finnas mening i sånt som händer. Den grejen är mycket viktigare för vissa personer än för andra. Och då ser man att då har man ett teleologiskt tänkande. Och det har man sett att det är en riskfaktor för att hamna i konspirationsteorier.
För det är det de här rovdjuren kommer och presenterar. Här kommer meningen. Här kommer svaret.
Ja, så, och med sekter också då. Så att, att man får svar. Alltså man, det är någon som erbjuder svar. Man har svårt att vara i ovisshet eller att acceptera att någonting bara händer. Det behöver finnas en mening. Att det
din plats på jorden är detta.
Yes.
Det vi ska göra är detta.
Och sådana personer känner man ju igen.
Mm,
sådana
verkligen.
Stöter man ju på ibland. Och man har väl haft perioder av sitt liv när man har varit mer åt det hållet kanske. Och
ja,
så.
Faktiskt ofta i kris ju.
Ja.
Vad är det för mening med det här? Varför händer det här just mig? Why me?
Just det.
Och då kunde det vara ganska skönt om någon skulle komma och säga så här, jo, för att du genom att förstå det här är the chosen one som ska tillhöra vårt gäng.
Precis, och när du säger det, då minns jag lite sådana studier som har gjorts på just konspirationsteorier. Att folk var mer benägna att tro på dem om man i experiment, om man inducerar en känsla av liksom obehag eller liksom, att kris är på gång eller något sånt, fara hotar, då blir man sen mer benägen att tro på konspirationsteorier som presenteras. Det finns sådana studier som vi tog upp i något tidigare podcast.
Vi gillar inte osäkerhet, vi gillar inte att famla i mörker.
Nej, och då är det jätteskönt om det kommer någon att leverera svar, och är det någonting de gör, de här sekterna, så är det ju det. Massa absoluta sanningar som inte får ifrågasättas.
Skulle du som psykolog säga att vår förmåga att stå ut med osäkerhet är något vi alla skulle vinna på att utveckla?
Ja.
Att liksom, ju mer vi står ut med det, desto better off är vi.
Faktiskt. För att världen är världen är så osäker. Det enda som är säkert är att allt alltid förändras. Mm. Och liksom våra resurser till kontroll kommer alltid vara otillräckliga. Mm. Så att om man inte kan stå ut med att det är lite osäkert, så blir det svinjobbigt.
Och det är just den där osäkerheten öppnar upp för så många olika krafter att såhär, utnyttja.
Ja.
Såhär, osäker på om du är tillräckligt fin.
Ja.
Köp mitt serum.
Ja.
Och om man istället bara, jag kanske inte är tillräckligt fin. Och att det skulle man skulle tjäna på att inte hela tiden hitta den där liksom,
nej,
det där som bedövade känslan av osäkerhet.
Det är bara att gå till sig själv. Alltså, om man har perioder av när man liksom vacklar lite i självkänsla och sånt där. Vad skönt det är med någon som bara kommer och säger åt en vad man ska göra.
Exakt.
Så att det är nog en allmän mänsklig erfarenhet, tror jag. Att vi har alla varit med om det.
Ja.
Men en del är så nästan jämnt att man är på jakt efter den där
svaret.
Det absoluta svaret.
Ja.
It's a very tightly knit relationship that has an imbalance of power. Because the one with charisma has power over you. And that's the rub.
Sista punkten på listan över varför vissa trillar dit.
Det vet man ju att vi som personer är mer eller mindre kicksökande. Alltså en del dras till det radikala.
Mm, just det.
Jag hörde någon historia nu i mitt privata liv om någon som kände någon som kände någon som hade gått från att vara en nazist i sin ungdom till att bli någon typ av AFA eller kanske klimat. Aktivist möjligen.
Klistra fast sig på gata.
Ja, precis. Alltså gått från det ena till det andra.
Ja.
Och personligen tycker jag att det är mycket rimligare aktivism att klistra fast sig på gata.
Mm.
Men båda är ju radikala rörelser.
Det jag tänker, när du sitter och illustrerar nu, så visar du en hand är längst åt det hållet och den andra handen är längst bort åt andra hållet.
Just det.
Men i själva verket så är det kanske två saker som är, förlåt alla klimataktivister, men som är ganska nära varandra, för att det är det radikala.
Det kan fylla samma psykologiska funktion, tänker jag. Om man bortser från det ideologiska, så om man är en person som är väldigt liksom kicksökande och går igång på det här radikala, omstörtande,
just det,
då kan man hitta det lite var som helst. Och kanske också i en sekt. Jag hörde Liv Strömqvist i någon podd prata om, hon var så här, det var ju intressant då, för att hon kom ifrån, vad ska man säga, lite så här sociologhållet, och hon var helt mindblown av någon studie, en psykologisk studie på brottslingar, kriminella unga män, som bara berättade om, så här, varför begick du det här brottet, liksom, behövde du de här grejerna? Nej, alltså jag ville bara ha kicken. Jag ville ha liksom the rush. Och för mig känns det inte speciellt konstigt.
Okay,
för mig känns det ganska... Alltså, jag tänker mig att det är ett psykologiskt perspektiv på varför man begår brott. Det sociologiska tar mycket mer hänsyn till materiella villkor och så.
Just det.
Och det är väl klart att man får titta på alla möjliga typer av förklaringar för att förstå varför folk begår brott. Men för de här killarna i de här intervjuerna så var det... Nej, men de behövde inte den där jackan. Det var bara en bra kick i stunden.
Just det, och när man hör det så blir det svårt att få ihop med att så här, den är så fattig så den behöver en jacka, så kanske stjäl den jackan.
Ja, lite allergisk mot den typen av förklaringar för de är för enkla.
Men skulle man kunna väva ihop dem genom att säga att en människa som har vuxit upp under otroligt röriga, rubbade omständigheter där ingenting har gått att lita på har vant sig så mycket vid det där liksom starka, omstörtande, knasiga, så att det är, man är inne på den frekvensen.
Ja,
skulle
visst.
Det kunna vara ett sätt att knyta ihop sociologi
absolut,
med,
att man liksom,
med psykologi. Och...
Exakt, att man hela tiden jagar snabba kickar på olika sätt. Då.
Ja.
Och att det för sådana personer kan vara så att ideologi spelar inte så himla stor roll egentligen, utan att psykologiskt så är det den där den radikala kicken man är ute efter.
Ja, det var vår lista över vad som kan göra oss till extra sårbara för sekter. Vi kör en snabb recap. Vi började med den sökande ungdomen.
Ja, ungdom, ja, precis. Och sen så hade vi det här med otur, att man i just en sån sökande fas stöter på någon.
Där kommer rovdjuret med sin värvningslista.
Och det behöver egentligen inte bara vara otur, utan det kan vara att det här rovdjuret har identifierat din risk.
Ja, du har på dig din, du går med din didgeridoo på ryggen.
Just det.
Förlåt, offensiv av mig mot
didgeridoo-spelare. Ensamhet var en tredje.
Ensamhet.
Riskfaktor. Situationell sårbarhet av olika sätt, att man är i kris.
Man är kris, just det.
Att man har mer tid att ägna sig åt andligt sökande, vilket i sin tur kan hänga ihop då med
materiellt
välstånd. Att man är auktoritetsorienterad, eller att man har sånt här teleologiskt tänkande, tycker att allt
man vill ha ett svar.
Man vill ha ett svar, man jagar mening. Och slutligen att man är kicksökande eller ute efter det radikala.
Det var första delen av två om sekter. Och i nästa vecka så ska vi prata om vilka manipulationsmetoder som sektledare och sekter använder sig av för att få oss att kliva in och dessutom aldrig någonsin lämna. Och vi ska prata om vad du kan göra som har en när eller en kär som verkar trilla dit. Och hur kan du få den här personen att tänka om? Det i nästa veckas dumma människoravsnitt om sekter. Jag heter Lina Thomsgård och mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och vår podd klipps av Peter Malmqvist, tack för det Peter, och produceras av den underbara Klara Wallin och spelas in hos Beppo. Ni hittar oss på Instagram i enklaste sättet faktiskt. Det är där vi heter Dumma Människor. Så följ oss gärna där så kan vi snacka mer. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.